bara på Storytel.
En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
Bara på Storytel.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis eller till exempel ja, precis.
Varmt välkomna till filmpodden Håller den? Podden där vi tittar på en gammal film vi gillade förut och diskuterar om den fortfarande håller. Jag heter Martin Sonneby, i studion Erik Broström,
yes.
Ola Aurell,
hey.
Fanny Agazzi, yeah. Och Jonas Strandberg.
Hallå.
Hur har veckan varit? Eller sen sist vi sågs?
Jag hittade på mitt jobb så hittade jag en liten dörr. Typ så här liten.
Aha.
Så öppnade sig, var det som en liksom gång in.
Gick du in där?
Ja.
Wow.
Det var så sjukt. Jag hamnade liksom i någon annan.
Var inte som att du hamnade i dig själv då?
Nej.
Broström, Broström, Broström.
Nej.
Broström, Broström, Broström.
Nej, det var inte så. Nej. Jag hamnade...
Erik Broström hamnade i huvudet på Thomas Bodström.
Broström. Ja. Istället för att ifrågasätta din historia så undrar jag om vi kan tjäna pengar på det här.
Ja. Jag undrar vilken våning du jobbar på.
Ja. Nej, jag vågar inte säga det, men det är 7:30.
Jag blev i alla fall glad när jag tror att det var min idé, att jag kom på att vi skulle se den här filmen. För jag har inte sett den på skit länge.
Jag blev jätteglad att ni föreslår den också.
Ja.
För att jag har inte sett den innan.
Ja.
Och det här var den perfekta ursäkten att se den.
Okay.
Så att jag bara hängde på.
Vad roligt. Då ska vi få höra, du är extra intressant vad du tycker. Men kanske. För att jag minns det ju med glädje. Hur minns ni den här?
Jag såg den typ, den här kom 99 så jag var 18. Jag tror inte jag såg den direkt så. Jag såg den inte på bio. Men jag kommer ihåg att jag såg den. Men att jag var nog inte riktigt mogen. Jag såg nog andra sorts filmer när jag såg den här. Så det var en väldig kontrast och så. Och jag minns den som väldigt märklig. Och jag tror faktiskt inte att jag sett om den sen dess. Hör och häpna.
Wow.
Ola då?
Jag såg den när den kom. Låg nog rätt i tiden för mig. Jag tyckte den var väldigt bra. Sen jag sett om den och tyckte nästan att den var ännu bättre. Och jag minns den också som en del av en trend. Vi pratade lite innan om så här 99 där, att det var liksom, fanns en trend med smarta filmer då. Och jag minns att jag både kunde uppskatta den trenden men också kände att fan, man kan inte bara försöka tävla och vara smart hela tiden. Det finns någon risk med det här att det till slut inte blir på riktigt.
Men nu är det ingen som försöker längre.
Nej, precis.
Det är ingen som vill verka smart ens idag.
Nej, precis.
Man vill bara vara cool typ, med
jag film. Tror att det handlar mycket om Charlie Kaufman. För att han hade ju en streak där när han skrev filmer som var...
Ja, men det var också när väldigt, vet du, Christopher Nolan, första Christopher Nolan-filmen som var baklänges.
Memento.
Ja, och delvis också Matrix är sådär att det är en väldigt så smart idé. Mer än att man lever sig in i riktiga människor. Och det var väldigt mycket sån film då som var stor. Och
absolut.
Vilket var väldigt coolt. Men det fanns ändå såna här gnagande tankar. Vi kan inte bara titta på film som är så här smart och meta och intressant berättarstruktur. Vi måste se riktiga människor också. Nu är det ju mer så här superhjältefilmer där det är inget der att det är varken riktiga människor eller särskilt smart, utan det är bara så här coola effekter.
Ja, men de smarta filmer som finns är ju extremt små, känns det som. inga stora stjärnor, det är ingen stor budget, det är bara, så det är så här Fox Searchlight, ni får $3 million, varsågoda, och så blir det kanske jättebra, men det får inte det här, det får inte ett kulturellt avtryck.
Nej, då var det de största filmerna som också
det har blivit extremt polariserat på det sättet. Jag menar, till och med uppe i 06-07 man tänker typ Eternal Sunshine of Spotless Mind. Nej, inte den. Jo, nej, inte den, utan
men Adaptation.
Nej, inte den. Nej, jag tänker på bussen, de åker runt i en buss, Little Miss Sunshine. Där har du ju ganska stora namn som är
drunkard. Ja, just det.
Men den är inte smart, va? Det är bara en sås i indien.
Nej, men jag tänker på liten film. Alltså så här, man tänker att små filmer som... Och det är ändå så här smart i den bemärkelsen till ett bra manus. Att det finns någonting mer, något lite tyngre än bara funkar till de här popcornen liksom. Mm. Som inte är att förringa, det är bra med popcornfilm. Men nu är det väldigt polariserat att antingen är de här stora blockbustersarna nu, eller så är det, som du säger, okända som gör... Små filmer som ingen ser.
Jag undrar, var det Inception som förstörde den smarta filmen?
Ja, jag vet.
Var det efter det som alla bara, nej men fuck this shit.
När kom den?
Fattar 2010
eller något sånt där, va? Eller?
Precis. Men jag börjar också ifrågasätta hur smart Christopher Nolans filmer är, eftersom det är så sjukt mycket.
De blir sämre och sämre. Man ska se en Christopher Nolan en gång, och så ska man aldrig titta på dem mer.
Nej.
För de blir sämre och sämre ju fler gånger man ser
dem. Det är så mycket exposition varje gång.
Det är så mycket plot holes. Det är så mycket dåligt av allt i manuset.
Men Memento, har ni sett om det?
Jag
har sett om Inception. Jag tyckte den var bra även när jag såg om den.
Ja, jag tyckte att man börjar ifrågasätta mer och mer.
Tyvärr tycker jag Dark Knight-trilogin är den som åldras sämre och sämre.
Va?
Jag vet, jag var ett stort fan. Och sen så har jag kollat på dem, och det är så tackigt manus ibland, så att jag blir så här avtänd på den.
Och den är, why do we fall? Nej.
Gåsud redan.
Why do we fall? Den mest kända repliken från Batman-trilogin. Why do we fall?
Nej, men alltså, det blev ascorny när Commissioner Gordon sa, även om det var i tvåan eller trean, kan ha varit med flyg med apparaten han hade. Och när han säger, I got to get me one of those. Mamma, what? Ja. Det här känns inte som Christopher Nolan.
Det absolut värsta är när Batman ska säga vem han är till utvalda människor och alltid säger det i någon slags gåta i någon gammal upplevelse som han har haft. Typ så här, you don't have to do this. Så här, you don't have to be a hero. A hero is being someone who is putting a jacket on a kid. Bruce Wayne. Och samma sak med hon också, tjejen, Rachel. Så här, säg vem du är. Om du ändå ska säga det.
Fan, då ska jag inte säga
det. Låt den vara, minst den
break character bara. Men, Bruce Wayne.
Kaufman. vi kan i alla fall kanske enas om att Kaufman gick åt helvete med Synodoshi New York.
Ja. Jag vet folk som tyckte att den var genuint bra.
Jag tror inte
att
jag inte höll med den.
Nej, jag tycker den är ett haveri, men den var ju extremt pretentiös, och för några människor verkar det ändå som att, jo, det här är det bästa som gjorts.
Och det är Philip Seymour Hoffman som är med också.
Ja, men han är säkert bra, och vissa scener är ju superroliga. Men
absolut.
Att sitta och titta på den hela, det är för jobbigt.
För mig är den bara som en sån där... drömmer jag nu, eller är det på riktigt? Yeah. Och blir det så där klassiska felet, okej, fast om du drömmer så bryr jag mig inte om det här.
Nej.
Och jag känner så med hela den filmen, om jag inte vet om det här är rent eller inte, varför ska jag då bry mig? Och jag sitter och känner så mer och mer när jag ser den filmen. Ja, det kanske inte är på riktigt.
Och så ska
det vara lite djupt, men det är inte djupt, det är bara så där, ja, det kanske inte händer, du kanske sov. Så att det räknas inte.
Ja, just det.
Ja, den är, jag tror inte jag har lyckats play. Jag tror smart. Jag sett den någon gång, men den fastnar inte heller.
Nej, men det är ju någon... Om man ska se den som en lång dikt, kanske det är bra. Jag vet inte, jag skulle inte orka se en så lång dikt.
Jag tycker att det är någon som är så här klischédjup.
Fast det är ju roligt.
Det är som någon som har läst en avhandling om postmodernism och tycker att det här låter djupt, så här ska jag göra film. Och så blir det bara så här klyschor med drömmer jag eller är det på riktigt? Allt är ett spel av symboler.
fast det är ganska roligt.
Är inte hela livet en teater och en kuliss? Det är bara så här, känns så här superklyschigt.
Jo, det är sant. Det är väldigt roligt. Men det finns ett hus som alltid brinner. Det tycker jag är roligt.
Ja, det finns massa fina detaljer i den.
Ja. och det är ju lite sådär. Fast det är också lite äckligt Michael Gondry-aktigt. Jag hatar honom, jag klarar inte av honom.
Ja, kanske. Men det slöser i med talang i alla fall. Det är uppenbart begåvade människor som gör en film som... jag vet inte.
Men den här är ju... Alltså, den här är väl ändå kul?
Den här är en helt annan sak.
Ja. Jag tycker... Det finns väldigt rolig backstory till hur den blev gjord.
Okay.
Charlie Kaufman skrev det här manuset och det skickades ut. Och John Malkovich, han skulle flyga någonstans och filma, och så frågade agenten så här: har det kommit in något nytt som jag kan läsa? Mm. Och agenten hade fått in det där, han bara, ja, det gör det. Så här, här har du. Och sen så hade han sett titeln, han hade tänkt så här, ja, men jag är ju en populär figur, så att jag tänkte inte så mycket på titeln, att jag skulle ha något mer att göra. Så han började läsa, så läste han typ 30 sidor och bara, det här är ju skitbra. Och så ringde han agenten, och agenten bara, vad tycker du? Han bara, nej, men jag läste 30 sidor, det är ju skitbra, vem är det här? Det är skitbra. Fortsätt läs. För typ sida 40 kommer John Malkovich in, så han har liksom inte, okay. inte hajat det. Och han bara, holy moly. Han var såhär, okej, det är skitbra, men jag kan inte se hur den här blir gjord. Den är så konstig. Uh-huh. Men vi kan försöka. Han var inte så sugen på själv. Han ville inte att skriva Being John Malkovich, för han var inte så sugen på medverka. Men han ringde upp Charlie Kaufman och sa så här: men jag har två frågor. Det ena är, jag håller på med ett Howard Hughes-projekt, en film om Howard Hughes, och jag skulle jättegärna vilja ha med dig, för jag tycker du skriver så bra. Och sen så tänkte jag med den här Being John Malkovich att jag kan gärna producera och regissera, men kan du tänka dig att någon annan är, alltså Being Tom Cruise eller någonting? Mm. Charlie Kaufman bara, nej, men jag är inte så intresserad av Howard Hughes. Och nej, det måste vara du. Okej, lycka till. Men, och sen så typ tog det 6 år innan den kom igång. Så det var Spike Jones som hade fått den via sin fru, som är dotter till Francis Ford Coppola. Alltså antar Sofia Coppola kanske, eller någon annan. Men han hade läst det och skickat ner det till Spike Jones, som bara,
och Spike Jones ihop med Sofia Coppola?
Ja, men är någon Coppola i alla fall.
Okay.
Kanske inte Sofia. Och det var så han fick tag i det, och det var då det började rulla igen.
Okay.
Men jag hörde att de plockade Malkovich för att det är roligt att säga hans namn många gånger. Mm. Att det, så här, det funkar bra i...
John Malkovich!
Malkovich,
Malkovich! Malkovich, Malkovich, Malkovich!
Ja, fantastiskt ju. För att jag tänkte också tanken, hade den här funkat med en annan skådespelare, Being någonting, någonting? Mm. Och alltså, John Malkovich, det är ju perfekt ju. Det är perfekt på så många sätt. Mm. Från vilken vinkel man försöker ifrågasätta, eller så här, kolla om det finns någon annan, så bara, nej, men John Malkovich är det perfekta namnet.
Ah.
Men jag var 14 när jag såg den här första gången. Jag hade ingen som helst relation till John Malkovich. Hade ni det?
Jag var ju lite stor då. Några
90-talet hade många stora filmer. Ah. Bland annat med jättestora...
Con Air.
Han är med Con Air. Det är ju bara att man var dålig på namn när man var 14.
Och det var en grej som jag tänkte... Alltså, när jag såg den här första gången så tänkte jag liksom så här, jag tror att jag kopplar associationskedjan när de säger så här: hey, aren't you that guy in that Jewel Thief movie?
Ja.
Jag tänker att han är med In the Line of Fire med Clint Eastwood. Clint Eastwood spelade strax några år innan en juveltjuv. Mm. Det var där. Jag tror att det är där, för att det kändes så himla naturligt. Like, didn't you play that jewel thief? Man? No, I never played a jewel thief. I'm pretty sure it was you.
Gud, vilken rolig dialog det är.
Det är jättekul att han plockar det vidare. Liksom. Ja, han är jättekänd. Han har ibland spelat den här juveltjuven.
Jag tror att det är Clint Eastwood kopplingen. Alltså, det var den kopplingen jag gjorde i alla fall.
Ja,
gjorde ni någon sorts koppling? Nej.
Jag undrar om de på riktigt frågade honom. Finns det någon film som du ofta blir misstagen för att ha gjort?
Ja,
så kan det vara också. Mm.
Han spelade ju sen av en händelse 2003, så spelade han en juveltjuv i någon film. Jag vet inte vilken.
Ah, okay.
Så nu, har man inte koll på kronologin, så tror man att han ljuger. Ja, eller man kan tro att han ljuger.
Just det. Plott då? Ska vi gå på plotten?
En misslyckad marionettspelare. Redan där. Där hör vi att det inte är...
Puppeteer.
Ja, puppeteer.
I'm a puppeteer.
Puppeteer Craig Schwartz och hans fru Lottie. De har bara ett stökigt äktenskap. Han tjänar inga pengar. Han måste skaffa sig ett jobb. Han går in till något företag på 7,5 våning. Som är sådär, vad är det? 1,30 takhöjd eller sånt där. 1,50 kanske. Och träffa någon gubbe på ett jättekonstigt företag. Lester Corp.
Ja.
Och får ett jobb. Och där hittar de en portal till John Malkovichs huvud. Man åker in där, så får man se världen från John Malkovichs huvud i 15 minuter innan man kastas ut på New Jersey Turnpike. Det är så jävla fint gjort.
Ja, det är fantastiskt.
Det är så otroligt fint gjort.
Det är sån fantastisk typ så här bestraffning när man har fått. Det är liksom som att man har fått världens orgasm och sen jättebara ångest eller dåligt samvete för man har gjort typ så här, någon slags otrohetsaffär att man hamnar på New Jersey's Turnpike.
Ja, men vad är det här en liksom en metafor för? Vad kan det vara? Alltså du hade ju har ju orgasmgrejen eller sexgrejen.
Ja, men för många är det väl det. Jag har en annan spaning på vad det kan vara. Jag tolkar den, eller det går inte att tolka, min tolkning håller inte hela vägen igenom filmen, för sen så känns det som att det blir något annat, men för mig tycker jag att det är någon slags allegori för hur gärna vi vill vara kändisar eller hur vi vill vara.
Det finns ju en sån 15 minutes of fame grej där.
Ja, det är 15 minutes of fame, och det är de mest misslyckade karaktärerna, i alla fall i första halvan av filmen, som vill vara John Malkovich. Eller om man ser hela den här kön som bildas, så är det också typ så här, folk som inte har någonting. Medan Catherine Keeners karaktär Maxine, hon har inget intresse av att besöka John Malkovich.
Nej,
hon vill bara tjäna pengar på det.
Hon är en gång.
Ja, och hon är en lyckad, självsäker person. Liksom. Hon visar inte upp någon sån brist att hon saknar någonting.
Ja, just det.
Men det är väl all möjlig längtan är att de gamla som vill in där vill ju ha evigt liv.
Ja, och men då blir det
och i flera fall, alltså hans fru vill ju bli man och han vill ha kärlek, så egentligen är det ju en slags allmän så här dröm där man får det man vill liksom.
Ja,
det är mycket, förverkliga alla möjliga slags önskningar.
Dinosaurusen är ju ever wanted to be someone else.
Ja, precis. Jag tror man får tänka det som en sån allmän metafor för att bara nå utanför sig själv.
Be och someone else, liksom. Det och den här dock-papeter-grejen han håller på med, liksom. Den går ju jättemycket ut på, eller i början han gör mycket danser med den här dockan och sådär. Då är det ju mycket speglar och sånt. Och det brukar ju ofta vara en så här reflektion av
men precis.
Självbilden i film och sådana saker. Så det kanske är mer, vill det vara någon annan? Vem vill du vara?
Ja.
Det här känns som en väldigt bra sån undervisningsmaterial för filmvetenskap.
Säkerligen.
Mycket C-uppsatser skrivna på det här.
Ja, jag tror det också.
Men den är ju också, den driver ju nästan med sin egen, för han skulle kunna vara så pretentiös, och han kommer in och säger till tjejen sådär, det här är så djupt, det här kan säga så mycket om själen och bla bla bla, och hennes reaktion är bara liksom, jag har en bättre, vi tjänar pengar, vi säljer biljetter till det, så att det blir tivoli, och alltså, att det är någonting med att den lägger sig på den här lättsamma nivån. Nej, vi försöker inte göra något djupt här, nu försöker vi bara göra en surrealistisk resa liksom.
Ja, och det är så himla roligt castat, alltså hon Catherine Keener, som brukar vara så här ganska jordnära tjej, och så här har det här fantastiska, roliga skratt och så här. Hon är bara så här någon typ av sexy, cool tjej nu. Och liksom den rollen brukar hon sällan ha.
Hon tyckte inte om den här rollen.
Nej, men jag förstår det. För hon brukar ju vara den, hon är 40-year-old virgin. Liksom. Bara precis. En så här jättegullig, härlig
likeable,
tjej.
Likeable, liksom. Ond.
Vad hade hon gjort innan?
Jag
tror att jag upptäckte henne i den här filmen. När jag såg den.
Jag tror jag upptäckte den i 40-year-old virgin när jag verkligen förstod vem det var. Den kom senare. Men jag hade inte reflekterat att hon var med i den här.
För jag visste inte vad hon hade gjort innan, men jag blev ju helt tagen av henne. Men typiskt sån, man var en sån 22-årig kille som är så här, och jag tror jag är kär i henne nu.
Som
Jon Kuncheck. Hon är med i Super 8 med Nicolas Cage. Hoppas att hon inte blir mördad. Out of Sight med George Clooney. Ja, hon gör mindre filmer. Ja, det här måste nog vara, jag tror att det här är lite av ett,
det måste vara ett break för henne.
Jag tror det.
Sen var hon med i ganska många Kaufman-filmer, va? Nej, kanske
jo,
bara
hon är med i Sinister. Och så är hon med i Adaptation, men det är nog för att den börjar bakom
just
kulisserna
det.
På den här
just
filmen.
Just det, de sitter ju i den här lilla gången. Alltså det är ju så himla roligt med Kaufman-filmer generellt, att han har det här sceneriet, alltså ni pratade om 7,5 våning, att man liksom, de var tvungna att stanna hissen, och sen så ser man liksom våningsplanen över, och så får man krypa in på den här. Ja. Det är riktigt bra.
Men... ja, alltså, för hon är den, alltså, man blir inte så liksom tagen av vad heter han? Schwartz.
Craig Schwartz.
Craig Schwartz. Och, eller Cameron Diaz Lottie. Oh,
men jag måste säga att jag tycker båda är väldigt bra.
Alltså de är ju väldigt bra. Men det, alltså, det, men jag tycker att det är Catherine Keener som stjäl showen i början.
Ja, lite.
Kanske på grund av hennes karaktär. Men, men jag tycker att hon är fantastisk.
Ja, jag har ju lite svårt för John Cusack. Men jag har mindre svårt för honom i den här. Jag tycker han gör väldigt bra roll.
Absolut.
Men jag måste också säga att jag tycker ingen mäter sig med John Malkovich i den här filmen. Jag tycker han är briljant.
Det är klart. Jag tycker att Catherine Keener är där uppe.
Men helt tror klart. Ni de tog Malkovich för att han är lite... Han är inte så jätteassocierad med andra grejer. Alltså inte tydligt en gubbe liksom. Han är inte... John Malkovich, det är han som spelade det och det och det. Han är lite så här flytande berömd.
Ja, det är inte bara skräm.
Han är ganska otydligt berömd. Liksom.
Och han är väldigt... ja, men han, för att han har gjort så himla mycket och så mycket olika grejer. Ja. Så att han har blivit en, alltså, vad ska man säga? Utan att använda det här beundrande tonfallet, men ikon på det sättet.
Men det är så kul att han hänger med Charlie Sheen av den anledningen.
Ja, det är också kul.
Det skulle ha varit Kevin Bacon i manus, men John Malkovich föreslog Charlie Sheen.
Ja. Ännu bättre.
Ja. Och Charlie Sheen var på rehab när han fick höra att de ville ha honom. Och han bara typ såhär, ja. Han läste inte, han, inget manus eller någonting. Han bara, ja för fan.
Ja, fantastiskt. Och lite, han är lite flintskallig, va?
I slutet. Ja, i slutet. Ja, det har gått några år.
Ja, just det.
De kallar varandra Machine och Malcolm.
Alltså, det är så. Men jag kommer ihåg första gången jag såg den här, jag fattade inte att det var Cameron Diaz. Jag kommer inte ihåg exakt vilket år Cameron Diaz slog igenom med sperma i håret-filmen.
Den där Mary, 98.
Åren innan. Hon var ju så här, du vet, girl next door som alla tyckte var helt underbar.
Ja.
Så jag fattade inte ens att det var hon när jag såg den här filmen första gången. Och jag tänkte så här, om hon är med, då är det säkert någon romantisk grej. Jag och min mamma såg den här. Min mamma tror att hon är psykolog, så hon satt så här. Väldigt ofta. Och jag tyckte det hela var väldigt pinsamt.
Det är roligt med mammor som tror om olika saker om sig själva. Min mamma tror att hon kan italienska. Men hon är så här, för hon läser sådana italienska skvallertidningar. Så här, bara, det är nästan som spanska. Jag bara, det är det inte! Jag kan inte tyska. Jag kan inte danska bara för att jag kan svenska. Du har ingen respekt för språket.
Cameron Diaz hade stått och pratat med filmcrewet i smink. Mm. Och de hade inte fattat att det var hon. De trodde att det var någon främling som hade tagit sig in på området. Liksom.
Oj, snyggt.
Alltså, jag tycker det är helt sant. Hon har ju någon sån grå, dassig... Hon ser ju ut som en upp- och nedvänd golvmopp. Liksom. Ja.
Och har blivit använt som en sån.
Ja, hon liksom älskar... Hon har svint och hår och så älskar hon djur. Och det är så äckligt inne i lägenheten. Det är djur överallt. Och hon är så här... Hon får inga barn som hon vill ha med den här John Cusack som bara sitter och tycker synd om sig själv. Mm. Så det blir liksom att hon bara skaffar fler och fler djur. Och du vet, går till psykologen med sina djur. Och det är allting bara jättedäckligt.
Ja, men det störde mig jättemycket precis i början. Mm. Att de... Det är som är så här... tokig eller galenskap liksom. Att de har en apa i lägenheten. Han är så här puppet artist liksom. Och de bara sträcker sig. Vad är det galnaste möjliga i den här situationen? Så att typ fram till att han åker upp hissen så typ hatar jag filmen lite. För att han är så där, vad tycker en konstnär är roligt? Lite så vibbar han av fram till hissöppnaren liksom där. Men sen så är den ju asrolig.
Ja, men jag tror många copycats har fötts från Charlie Kaufmans sätt att skriva och tänka att tokigare jag gör det, desto bättre, utan att tänka att det måste finnas någon tanke bakom.
Men man måste ha sån oerhörd fingertoppskänsla för vad som är så här, vad som blir knasigt men ändå bra. Alltså det är så lätt att det tippar över till dåligt.
Liksom. Synic Doge i New York.
som man regisserar också. Det är verkligen en flop.
Kanske var det som var problemet.
Ja, jag tror det. Men det är så mycket med den här filmen som jag inte kom ihåg, som jag tycker är så roligt. Och det är humor när den hamnar i texten. Jag tänkte att vi kunde titta på ett klipp 13:27 in i filmen där Craig Schwartz, alltså John Cusack, har blivit anställd och han ska titta på en infofilm om sjunde och halva våningen.
Mm.
Och så är det lite backstory om den här Captain Merkin, bla bla bla. Och sen så är det hur han, varför han byggde våningen. Och då har de tagit ett barn som spelar en kortväxt kvinna. Mm. Och det här klippet är så jävla bra. Det här är så för anställda.
Well, it was janitor after begun with you.
I'm not
not asking for alms, Captain, but rather the ear of a kind man with a noble heart.
Well, speak then if you must.
Captain Merton, I'm afraid that the world was not built with me in mind. Doorknobs are too high, chairs are unwieldy, and high-ceilinged rooms mock my stature. Why cannot there be a place for me to work, and safe and comfortable?
A story has moved me like the other, therefore I shall make ye...
Deras infofilm på företaget. Jag kan stanna där. Deras infofilm på företaget är en gubbe som friar till ett barn. Jag tycker det är så fruktansvärt roligt.
Så reenactment från 1800-talet.
Men så oerhörligt dåliga skådis liksom. Att han går på så här, en replik från liksom Bigania till I shall make you my wife.
Ja, det gäller att korta va? Måste korta.
Det är nästan de där avstickarna som jag nästan tycker är roligast. Typ när Lari sitter fastbunden och hennes schimpans typ så här, börjar komma ihåg.
Börjar få flashbacks.
Från kriget. Med föräldrarna bakom. Och det kommer subtitles på vad de säger.
Men det är också så här, det är ju så snyggt att de har planterat det då innan. Att hon går till psykologen och försöker utreda de här tidigare traumorna för den här apan. Och sen så utreder apan det i form då att han tar loss henne.
Det är väldigt roligt. Det är kul att det är liksom hela det är liksom planteringen har varit rolig i sig. Att hon går till psykolog med sin apa är ju roligt. Tänk man, det behöver ju inte vara någon payoff på det. Nej, det är ju jätteroligt. Och sen så har hon ändå apan ur en trauma. Och det får ett, och den heter också typ Elijah även på apspråk.
Den heter det liksom. Men det borde alltså, jag knyta upp oss i det språket.
Vad gäller filmvetenskap
eller? Han tycker ju att Lottie kan apspråk.
Ja, såklart, såklart. Hon bara, Elijah.
Men vad gäller filmvetenskap och filmspråk så tycker jag att det kan ju vara till och med en forskningsgenre. Alltså en sån här informations... För det är ganska många gånger någon börjar på ett nytt jobb i en film och ser en sån informationsfilm som är uppenbart producerad av de som gör filmen.
Ja.
Det som man borde kunna... jag kan säkert komma på 20 stycken sådana man har sett i filmer.
Ja, verkligen.
När någon sitter där och bara ser igenom den här skiten så, från 1983.
Mm.
Det är en bra genre att forska i.
We are a happy family here, so welcome to the culture.
Men senast liksom i Succession var det ju en sån informationsfilm.
Ja, just det.
Så jag menar, det finns ju, det finns ju att ta av. Jag gillade scenen när han tar sig mod att bjuda ut Maxine på den här pubben. Och hon och han är sådär, han vill inte vara för på, han tycker att hon är svinsexig. Men han vill inte vara för på.
Nej.
Och hon tycker att han är sån jävla bög. När han är såhär, vad fan. Och, men det här jag tror att vi är här.
No, I am really attracted to you, Christ. You are a fag. Okay, well, we can share recipes if you like, darling.
No, wait, listen. I love your tits. I love
good.
I want to fuck you.
Great, now we're getting not a chance. So tell me about yourself. Huh? I mean, if you can get your mind out of the gutter long enough, dog boy.
Well, I'm a puppeteer.
Check. Och det roliga är att sändningsscenen är slut.
Det är ett spel hon bara menade.
Ja, visst.
Jag tycker också det är väldigt rolig scen när han, det är alltså i början bara för att plantera, han står och spelar sina dockor på gatan liksom, och redan blir tragiskt. Och så är det så här fyrkärleksscen och bara barn som tittar och han blir så här knytnävar och pappa som bara tycker att han är ett pervo.
Ja, men han lackar, alltså väl, han blir frustrerad och bara såhär, vad fan, nu kan de väl, vi ser till att man knullar de här två dockorna liksom.
Jag tror att det är konst verkligen.
Jag läste någonstans, kommer inte ihåg, men det är från ett verk från 1100-talet med någon mellan två personer. Det är någon tidig inspiration till och med Romeo och Julia, tror jag, som Shakespeare är inspirerad av. Någon sån här brevväxling mellan en kvinna och en man, kommer inte ihåg posterna, men att det finns den,
det
liksom story finns.
Det är som en erotik,
höga visa. Det är så roligt att det är en dockmäss, liksom, vad heter det? Dockspelare, vad heter det? Heter det på svenska?
Marionett.
Mästare.
Marionettmästare.
Jag vet inte. Ja. en mästare. Men att det är så här, det är barn kommer vilja se. Det är de som vill se dockspel. Mm-hmm. Och sen säger han så här, nej, det är den här 1100-tals skildringen mm-hmm. av äkta kärlek. Mm-hmm. Det är så roligt att han så här,
och jag, han kunde ha kört Frozen.
Exakt.
Om det hade varit idag. Men
så
det gör
han kanske tjänat lite pengar liksom.
Ja. Jag tycker det är så fint när han kommer hem efteråt med blå tira och hon bara säger, oh no, not again. Och man bara fattar att det är så han skrivs ut. Han har inte ens, det har hänt 1000 gånger.
Det är intressant, för jag tolkar det som att han liksom är så självdestruktiv och ger upp. Han tänker att han står där och så kommer en jävla unge, så bara, den jävla ungen, du kan inte, det här är pärlor för svin.
Jaha. Och
så, och sen, kämpande konstnär som vägrar
kompromissa. Det är ju inspelat innan den där, den där dialogen. Det är ju någon så här play på någon kassettbandspelare.
Jo, men jag uppfattade det som att det var så här, åh, hjärta smärta, men så börjar han liksom jucka. Vet, han juckar, de juckar på varandra. Dockorna.
Ja, intressant.
Och sen, bara för att det är så här, din jävla unge, du kan inte uppskatta det här fina. Men det är säkert sant som ni säger. Det var bara det att jag tolkar det så första gången jag såg filmen.
Att
det var så
här, just det.
Jag tänker att han är ren idealist. Så.
Ja, för det är också roligt när han sitter med Elijah där, som han ska då se efter, för att han är lite depp. Mm. För han har ju trauman. Mm. Och Lottie bara, du måste se över Elijah. Han bara, vem är Elijah nu? Ja, det är apan med blöja, okej. Och så bara, liksom, han bara, du har sån tur att vara en apa. Och så, jag har så jävla mycket ångest, va? Och allt jag vill är att jobba, och jag får inte. Mm. För jag skapar för mycket debatt. Och man bara, nobody cares about you. Alltså, han är så provocerande. Den här karaktären skulle ju kunna, egentligen finns han ju i alla Kaufman-filmer. Som jag tänker på, att de kände i alla fall. Adaptation, Nicolas Cage, liksom, är ju ganska mycket den här också. Så här, du synd om mig. I alla fall den ena brorsan. och sen även i Eternal Sunshine. Jim Carrey är ju farligt nära att vara bara en så här, eller därför han blir lämnad, för att han är
väldigt tråkig, men
tråkig, men också så där väldigt självömkande, men verkligen. Smart.
Är det inte något problem med Charles Kaufman-filmen som jag tyckte att det är, alltså, han är ju så här assmart, men han har någon slags autism, eller hans, de är bara intresserade av knulla och göra konst, liksom. Mm. Och det känns som att han är förmodligen som själv, och så alltså, alla hans karaktärer är bara så där. Jag vill ligga med tjejen på kontoret och jag vill göra konst. Och det känns liksom...
Ja, men det är väl alla...
Alla är Robert Crumb, typ.
Mm. Vem är det?
En serietecknare.
Ja, men jag tänker att alla är versioner av honom själv. Mm. Så han utgår väl från sina egna känslor.
Ja, det känns väldigt självbiografiskt.
Han spelar ju till och med,
Charlie Kaufman.
Ja, han har skrivit in en tvillingbror. Och det tänkte jag på. Du sa John Malkovich är den bästa oslagbar i den här filmen. Mm. Det enda som slår John Malkovich i den här filmen är ju John Malkovich i Adaptation. När de spelar in den där Malkovich. Alltså, du, när de spelar hela den, för då, då är det ju uppenbart i Adaptation, så går de igenom han blir känd när han spelar in i huvudet på John Malkovich, och då hur han, man kan tänka sig att de slet med den jävla scenen, alltså han hade alla de där utstysslarna på sig och sen klippte de ihop, och det var jävla helvete liksom, och då ser man ju precis John Malkovich i Adaptation bara, okay, folks, we got a long day ahead of us, so everyone needs to stay focused. Jag tycker det här var en ganska bra John Malkovich.
Ja, jag ser det.
Men hur som helst, så jag tycker det är så snyggt. Det är så snyggt att det går in i varandra.
Men det känns som att han hade aldrig fått en chans om han inte hade breakat här och nu. I den här perioden.
Nej,
liksom.
det var nog tur med timing.
Den här spelas in, då är han 41 år. Ja, du har faktiskt skrivit den flera år innan. Ja. Säkert när han är 33-34.
Vad har han gjort innan då?
Alltså, han har gjort små... Ja, han har skrivit för komediserier och sånt. Typ såna
men det är hans filmdebut.
Det här är hans första manus som blir film. Ja. Det är det. Mm. Och det är ju ganska sent, eller liksom... Det beror på hur man ser. Jag är ju hoppfull, för jag är ju 38. Så att, jag kan ju fortfarande få en film gjord.
Wes Craven var väl också...
Han gjorde ett tv-grej, mycket Dana Carvey Show, som är en sitcom. Liksom. Mm. Men han har väl säkert... Det är väl säkert cash-gigs, liksom. Alltså, han satt väl säkert med stora konstnärliga drömmar från dag ett.
Ja.
Ja, då, och så, då, det är ännu mer adaptation, känns det ju som att han har skrivit in sina båda personligheter i två tvillingbröder. Ja, en som är bara en pretto och en som är så här: nu gör vi nästa Seven, okej? Okay? Bam! Ja, mördaren är schizofren, han är både hjälte och mördare. Alltså,
Ja, nej, men det är en väldigt udda liksom, kombination här med Charlie Kaufman som inte har gjort något innan. Och så är det Spike Jonze som typ har gjort Beastie Boys-videos. Och bara, ni ska göra den här filmen. Okej, nu kör vi.
Alltså det finns någonting med Spike Jonze som jag vet inte så mycket om Spike Jonze. Men jag vet att jag älskar honom.
Ja.
Alltså jag har sett, han har gjort jättesmå roller i filmer. Och han har regisserat massa grejer som jag gillar.
Ja, och han har inte gjort så många filmer. Han regisserar Adaptation också. Och Where the Wildlings Are och Her med Joaquin Phoenix. Och de kommer inte så tätt heller. Alltså. Han gör massa kortfilmer emellan. Liksom,
och så gjorde han, som du säger, massa musikvideos på 90-talet.
Var det inte han som gjorde Jackass också?
Han hade någonting med Jackass.
Jobbar inte han med?
Det kanske han gjorde.
Jackass, tror jag. Kanske det.
Jag tror han var någon sorts mastermind.
Men bara när man ser honom, är man sådär. Jag såg honom i Wolf of Wall Street. Minns ni?
Nej.
Han spelade den här killen som hade det där pissiga lite aktiemäklarkontoret. Han bara såhär, if you make $5,000 a day, I will personally suck your dick. Hans lilla försiktiga röst och sådär, så har han lite mustasch. Ja, fan, vilken härlig kille.
Wow.
Ja, det är fan.
Men i alla fall, den här filmen rent sådär handlingsmässigt, så vet jag inte vad ni säger, men det spårar ju. Spårar ju stadigt.
Det spårar rejält. Alltså, på ett sätt tänker jag det är kanske inte helt rätt. Den kan påminna om det samma slags lite surrealism som man ibland får i impro, i alla fall när det är så här bra impro. Att man verkligen bara går med flödet och det är inte så här riktigt verkligt, men det är man bara accepterar idéerna liksom. Du vill ha en portal inte John Markovitch. Vad händer då liksom, istället för att liksom börja, hur ska vi skapa verklighet av det? Så är det bara, nej, nu har vi det här. Vi börjar ta betalt av folk. Vad händer då liksom? Vad händer om John Malkovich går in i sitt huvud? Vi bara kollar liksom. Och att man liksom drar det till sin konklusion. Sen är det ju som väldigt snyggt ihopflätat allting. Så det känns ju inte improviserat för fem öre. Men det finns en sån här lätt surrealistisk ton i det, där man bara leker med idéerna. Sen är ganska tramsiga grejer, som att hon sekreteraren hör fel hela tiden. Och att man sen bara gör det till, och chefen har levt med det länge och han tror att han har talfel.
Han är helt kuvad.
Det är så här lite larviga idéer som blir väldigt charmiga för att man bara kör med det.
Ja, var det någonting som ni tyckte så här, det här kunde lika gärna skita i?
Jag ser inte hur den skulle sluta annorlunda, eftersom jag vet inte, jag skulle aldrig kunna outthink Charlie Kaufman.
Nej.
Men jag tycker att filmen är två delar på något sätt. Dels är det den här grejen som vi pratar om, att man vill vara någon annan. Och bla, det tycker jag är ganska tydligt. Sen tycker jag att det blir sen blir det så här plötsligt att Lester är egentligen Captain Merton, som har bott i den här Lester som är en farkost, och John Malkovich råkar vara nästa farkost, och det blir en helt annan grej då. Och egentligen var de skrev om det, men egentligen var det, de säger i den där infofilmen att det är byggnaden heter Martin Flemmer, och så är det bara typ så här, ja, men den mytomspunna Flemmer, bla bla bla, och sen nämns han typ aldrig mer i den här filmen. Han skulle ha haft en roll i den här, och det skulle egentligen varit Satan.
Det hållet skulle ha kunnat
spårat ännu mer, att liksom att det är på det, Satan är den stora marionettspelaren, och att det till och med skulle vara något så här att Captain Merton är i Malkovich men blir styrd av Satan. Alltså att det var sån liksom någon slags så här,
men alltså, zooma ut grejen. Mytologin är ändå väldigt genomarbetad.
Absolut, det är inget fel på den. Jag tycker bara att den kommer från ingenstans.
Fast det du sa förut, eller ni sa förut om det här med kändisskap.
Visst, du hade något om det.
Kändisskap. Och sen så tyckte du att det spårade ur med de här kapslarna och allting.
Fast, jag tycker den byter lite liksom.
Fast kändisskap och evigt liv.
Jag vet, men då är det lite mer filosofiskt. Jag tyckte den var, alltså, det är ingen kritik. Jag bara tycker att den blir lite av en annan film mot slutet än vad den är presenterad som första halvan. Mm. Det är inget fel med det, det är många filmer som är så. Men...
Adaptation.
Adaptation till exempel.
Var det Iron Maiden-fan Charlie Kaufman? Jag tänker på Number of the Beast, det albumcovert. Då är det så här, Eddie the Monster är någon så här puppet master åt djävulen som i sin tur är puppet master åt en liten... Det var den associationen jag gjorde.
Han ser inte riktigt ut som ett Iron Maiden-fan Charlie Kaufman.
Puppet master ner och sen är det en liten just gubbe det. Där.
Jaha.
Man kan kolla in Number of the Beast album cover.
Just det.
Jag gjorde en snabb koppling.
Ja, verkligen.
Det blir ju inte så mörk, eller många sådana berättelser om hur någon liksom tar över andra för att få evigt liv. Det finns ju fler sådana skräckberättelser liksom. Det finns någon Edgar Allan Poe-novell och det finns lite sådana där. Man blir gammal och så tar man över någons kropp för att få evigt liv. De har ju ofta en ganska mörk ton. Det här blir lite, nästan lite fint för att alla de här pensionärerna ska få gå in i John Malkovich.
Jag tycker det är väldigt...
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nej, om Malkovich upplever att han kommer tillbaka till sig själv.
Ja, det är mörk.
Och sen så precis. Bara, bam.
Men det hade kunnat vara mörkare om man kände att det var mer djävulen och den här Merritt som bara levde för evigt och tog över massa folk. Men nu känns det ju mer som att det är ändå fint, lite hoppfullt.
Och sen såklart enormt mörkt i slutet. När man förstår att den här dottern bara är en vässel för att... Pappeteren ska smygtitta på.
Ja, men han har fastnat där. Det är ju, jag var tvungen att se om slutet för att jag var lite ouppmärksam där på slutet. Men han säger så här, jag ska hoppa tillbaka i John Malkovich, och så vet han inte att han har missat sin window. Ja. Så nu åker han in i den andra västen, men hon är inte mogen än. Så han fastnar. Så det blir så där som, det är inte han som styr.
Och hon kommer ju knappast ligga med sin egen dotter.
Nej, men det är därför han är så här, look away.
Ja,
och hon kommer alltid titta på deras lycka liksom. Det är väldigt mörkt slut.
Ja, det är extremt mörkt att deras dotter inte är deras dotter. Eller liksom.
Att det bara, vad det kommer bli.
Det är lite mörkt också att Charlie Sheen och John Malkovich kommer gå in i dottern.
Nej, det tycker jag är jätterimligt. Vem vill inte ha Charlie Sheen i sig?
Ganska många kvinnor
i Las Vegas.
Ganska många.
En riktigt gammal Charlie Sheen kommer också.
Ja, vilka mer dök upp i den här filmen?
Det finns en lite rolig cameo, jag vet inte vad han heter, han är alltid lite så här små roller. Men när John Malkovich karaktär, John Malkovich, går med på att gå på dejt med Maxine, så sitter han på restaurangen och då är det ett klipp 46:34 in. Jag vet inte vad han har varit med i, men jag tycker den scenen är så jävla rolig. Mm. Och han hade tydligen... han hade fått instruktioner av Spike Jonze att... vad sa jag för tidskod? 46:34. Han hade fått instruktioner av regissören att använda ordet retard så många gånger som möjligt.
Ja, det är extremt.
Det är fantastiskt. Och då märker man ju att den här filmen är från en annan era.
Ja.
Det är ett ord som inte används längre.
Nej.
Fast det gjorde väl knappast det.
Nej, jag tror att det här är ju för att skapa en obekväm stämning. Så det var ju ett laddat ord även där.
Men sen har det gått ännu... Det har gått 20 år till. Och nu skulle man inte ens kunna säga det, tror jag. Det skulle bli för...
Nu skulle det vara skamligt att han hade whitewashed en retard. Eller att han hade spelat en retard. Ja, men nej, du whitewashed. Men du vet, sanewashed. Alltså att de inte hade tagit en vanlig retard till en retard.
Bara att han har spelat en retard. Ja, just det.
Så här ser scenen ut.
Excuse me.
Are
you John Malkovich?
Yes, I am.
Wow, you're really great in that movie. Oh. When you play that retard.
Oh, thank you very much.
I have a cousin who's a retard. Yeah, so as you might imagine, it means a lot to me to see retards portrayed on a silver screen so compassionately.
Well, thank you very much. I appreciate it. Jag måste
bara berätta om att jag träffade en, det var en sån här kompis, en amerikansk tjej som var från Boston. Och hennes mamma är sån riktig så här, lokal bastard, fucking bastard. Och hon berättade att hon hade sett vad heter den på originaltiteln, Gilbert Grape.
Ja, just det.
Hon bara såhär, my mother
what's
called me. She had seen What's Eating Gilbert Grape. Och jag bara, oh fuck, I know what's coming. Hon skulle berätta vad den handlade om. Morsan från Boston skulle berätta vad den handlade om.
This fucking retard.
There was one retard. Who fell in love with another retard. Oh no.
Oh, it's a retard.
That's so fucking retarded.
Retarded.
Ja, det här är ju har ni några andra favoritscener?
Jag har en som Erik
just det.
Tidskoden på den, och det här är alltså när både när Maxine för första gången är i John Malkovich tillsammans med Lotta.
1.37.38.
Och de jagar varandra. Det är väldigt det är väldigt flummigt och dramatiskt. Men då så försöker de gömma sig i hans undermedvetna. Det här är lite som Eternal Sunshine som kom sen.
Att ja,
då går man ner i så här, de vansinnigt pinsamma minnena. Och så ser vi lite av John Malkovich uppväxt.
Ja, det är en fantastisk scen.
Otrolig.
Ja. Det är så här, alla hans awkward stunder.
Han står och tittar på sina föräldrar. Så.
Borde man inte få missfall när man tar sådär mycket stryk när man springer när man är så gravid?
Nej.
Nej, okej.
Inte när man är så själv, liksom.
Inte ens någon släpps ner på
så mycket yoga som hon håller på med.
Okej. Okay.
Bara det finns en skolbuss som kommer snart som är rolig också, men vi kan nästan bryta här för att den är inte så, men alltså
Fagowich.
Alltså det är så mycket omklädningsrum.
Tror ni att John Malkovich hade någonting att säga om de här scenerna, eller var de redan färdigskrivna och det var satt i sten enligt Charlie Kaufmans ganska...
I would like to have a scene where I sniff women's underwear as I do in normal life.
Bra Malkovich. Jag tror att den var satt i sten.
Ja, så han hade ingenting att säga till om vad gäller sina egna barndomsminnen.
Fast han hade tydligen, han bad både Spike Jonze och Charlie Kaufman att vrida upp satiren i det.
Ja.
Men kanske inte hans personliga liv, det vet jag inte.
Fast han sa ju, alltså det tycker jag var så jävla bjuckigt också.
Ja.
För han är ju ändå en aktör, kan man tänka sig. Som säger aktör. Och att liksom han drar på det här. Han, alltså så här, quiet you overrated piece of shit. Du vet så här, att liksom, han driver verkligen med sin egen person, av ingen specifik egentligen anledning, förutom att hans namn låter roligt, så de har gjort en film om honom. Vilket är...
han sa att han approached the character, att han sa såhär, jag såg det inte som att jag spelar mig själv utan en karaktär som heter John Malkovich. Försökte utgå från att det inte är jag. Men det tycker jag fortfarande är såhär, du ska spela typ dig själv men du är besatt av någon annan. Och jag tycker han gör det så jävla bra.
Jag tror han koketterar lite efter han så här, när han säger att jag tyckte det inte kändes bra att filmen hette vad det hette med. Så jag tror att han älskade det.
Ja, det kan inte skada.
Att det var liksom 100% centrerat kring hans person. Alltså jag tror verkligen
det är en drömroll för varje skådis.
Jag tror alltså att man får gå in i sig själv liksom. Det är nej, men så jag tror 100% att det var bara så här falsk ödmjukhet liksom.
Ja, men på ännu mer gå in i den officiella bilden mm. av en själv.
Alltså jag tror det här är det roligaste rollen han någonsin har spelat.
Mm. Att samtidigt, han tycker det. På en metanivå blev han lite papeterad.
Men det blir de ju alltid. Mm. Så
ja, det är ju deras jobb. Att vara utsatt för en puppet master. Mm. Men vad heter, hade du någon favoritscen, Jonas? Du såg det för första gången.
Ja, nej, men jag tycker om när han första gången som Malkovich ramlar ner i sig själv liksom. Mm. Det är en så jävla, oj, det här kan hända också. Ja. Alltså det var en sån reveal. Ja, det ja, just det, jag har inte tänkt på att det här kommer ju ske också säkert.
Just det.
Så den, när alla bara pratar och alla menyerna så står det bara Malkovich hela tiden. Jag tyckte det var väldigt, väldigt roligt.
Jag tyckte det var så snyggt löst, för jag hade glömt bort att han gjorde det. Och jag bara såhär, men hur... Vänta, nu upplever han sig själv att han går in... Hur ska det här gå till, liksom? Ja. Mm. Och bara, jaha, det blir så då. Nej, och så tänker man såhär, ja, såklart.
Makes sense.
Jag har bara sett honom i Con Air, tror jag.
Jaha, ja.
Så att det är den enda. Och det är inte en jätte... fastetsad liksom, mentalt.
Nej.
Men det var jättespännande att se honom. Man såg ju på honom att... Jag tycker man ser på honom att han är känd, även om man inte plockar ut... Mm. så många grejer. Han har en sånt utseende lite. En person som, det är han.
Ja, men han har en väldigt,
en sån
the jewel thief.
Nej, men en framtoning av någon som är så här, den är van att folk tittar på honom.
Han är helt lugn med det. Men det känns att det finns viss släktskap mellan typ Kaufmans grejer här och typ vissa lynchgrejer. Upplever jag. Mm-hmm. Fast lynch drar mer åt skräck, obehag. Mm. Kaufman mer åt humor, absurdism på det sättet.
Mm. Ja, eller hur?
Att de kryddar liksom sina verk med en twist av det här skitkonstiga.
Ja, men även om Lynch kan ha humor i sig, särskilt i Twin Peaks, så är det ju verkligen, han drar ju oftast åt skräckhållet för sitt signum.
Ja, men även humor i Twin Peaks, den är ju inte så här. Alltså jag har nog aldrig skrattat. Jag älskar Twin Peaks, det är typ en av de bästa, men jag har aldrig skrattat.
Nej, men Charlie Kaufman har ju typ punchlines.
Den här var ju rolig, alltså på riktigt liksom.
David Lynch har väldigt såhär maner. Eller du vet, läten.
Karaktärerna är väldigt quirky, men de är inte... Det finns ingenting i dialogen som
behöver vara liksom humoristiskt. Jag tror inte Lynch förstår humor. Jag tror att han... Nej, men jag tror han är såhär... Han är briljant, men jag tror inte han...
Jag fattar vad du menar.
Men jag tror han liksom tänker att, men det hade varit lite knasigt om den här sekreteraren inte vet hur mobiltelefon funkar, som i nya säsongen. Och den utspelar sig i nutid. Och hon är retarded liksom. Alltså karaktären.
Men där är han typ så här: you don't know how it works because you've never left town. Typ så här, han är bara logiskt liksom. Så här, det är inte någon humor i, utan det är bara, Lucy wouldn't know how to use a telephone, a cellular phone.
Nej, men Lynch är lite, hans take på humor är lite grann som många tjej-twittrar har jag märkt nu för tiden, som säger att, ni vet den känslan när bam, 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 bam. Vad är det med den känslan? Punchline tack, du har bara målat upp en premiss, du har inte langat någonting. Eller en känsla när man, eller när det händer. Ja, vad är det med det?
Alltså, lite som en improvisatör som står själv på scen.
Ja, hör verkligen.
Det här?
Ja, exakt så. Och det sjuka liksom är att Lynch borde vara mycket bättre på det. Men han har väl inte... Skitsamma, det handlar inte om Lynch. Det menar mer att...
Nej, jag tror att han är så här, när han ser ett riktigt bra skämt så är han lite som humorchefen på SVT. Han bara, det där var roligt. Det var väldigt roligt var det.
Men Kaufman är ju genuint superrolig, tycker jag. Jag tycker alltså, det är en så himla rolig premiss. Och även om man inte vet vem Malkovich är idag, så känns det som att man fattar den.
Ja,
alltså den är tillräckligt. Man kommer in i vibben av filmen skitfort liksom.
Absolut.
Jag tycker det är en jättespännande film.
Vi måste bara titta på när John Malkovich blir utspottad från sig själv och säger till folk att det här är ingen bra idé.
That portal is mine and it must be sealed forever for the love of God.
Sealed. Alltså ju mer intensiv John Malkovich blir, desto mer John Malkovich blir han.
Ja, han har ett artikulationsmaner som är
fantastiskt.
When I get angry I talk very with very much pronunciation. Ja. Mm-hmm. Allting ska med, han är så teatertränad.
Mm. Alltså, har ni sett den reklamfilmen för conference finals i NFL? Nu ska vi se, 2000 kan det ha varit 18.
Sport?
Ja, sport.
Nej.
Conference finals. det är mellan, en match mellan New England Patriots och Philadelphia Eagles. Och där ska liksom John Malkovich göra en sån tease. Liksom, han ska så här pumpa upp inför den här matchen. Och det är så jävla bra. Vi kanske, alltså det, den är lite för lång, men vi kan avsluta med den så att ni får se den. För att det är så jävla mycket John Malkovich. Så att man blir så här helt så, oh, wow, det här. Ja, är någon av er som har sett den?
Nej.
Nej. Nej.
Oj, oj, oj. Ni ska få John Malkovich godis i slutet.
Ja, men då kan vi, om vi har tid så kan vi titta på den här top 10 list med David Letterman för länge sedan. När top 10 things you that becomes creepy once said by John Malkovich. Och så är John Malkovich som säger dem också såklart.
Härligt.
Det verkar som att han gillar att skämta lite med sig själv.
Ja, liksom. Det är lite roligt. Det är något med att han är så här seriös skådespelare som gör honom lite rolig. Mm. Jag tänker, ska man byta honom så glömmer man någon sån här, vad heter han, Captain Patrick Stewart? Mm. Någon sån person som är lite så här, spelar lite teater och är lite gubbe och känner sig lite sympati och fascination men de är också lite pretentiös.
Ja, men det är någon sådär som kan driva med sina pretentioner. Han spelar Shakespeare och sånt där. Mm. Men också, hej, jag är med på Letterman och gör en nazisk sketch.
Han blir väldigt rolig i Extras. När han spelar ju sig själv i Extras. Och
Patrick Stewart?
Ja, är det inte han som är sådär sitter och skriver ett filmmanus som bara går ut på att han har en superkraft så att folk tappar kläderna but I've seen everything.
Men alltså,
det är så kul att det är han för att det är Shakespeare-kille liksom.
Så kul.
Man skulle vilja se fler svenska pretentiösa skådespelare göra samma sak, men de vågar fan inte. Eller,
det är så litet, det finns inget utrymme. Ja, men, känns så.
Mm. Men jag måste ändå säga att nu när jag såg om den så är den, jag blir också lite irriterad på den här filmen. Mm. För att jag tycker att det finns så otroligt mycket som är bra. Och så kan jag, så finns det också saker jag tycker är så jobbiga. Till exempel att man inte riktigt gillar någon. Man gillar kanske John Malkovich.
Ja, det är ju han man tycker mest synd om.
Ja, man gillar till och med hans kompis
Kyl. Alla är ganska äckliga.
Alla andra är liksom moraliskt korrupta. Det är till och med att det går så otroligt fort. Och det tycker jag det är en av de sakerna jag gillar. Men att man får se deras hemmaliv. Det känns lite blasé förutom att det är en apa där. Men det känns lite så här som att de har ett tråkigt parliv. Mm. Men det går så fort innan han börjar stöta på Maxine i filmen.
Ja, det är nog sån sak som jag har känt med Charlie Kaufman annars också, att han verkar inte tycka om människor. Han verkar, det är allra tydligt, vad heter Human Nature, han gjort någon film där det blir extra tydligt, där han bara ser på människor som en slags apor som man vill knulla och göra sig till. Ja. Och det kanske han har rätt i på något plan, men jag menar, det känns som att, varför ska vi sitta och se på de här aporna då, om du inte bryr dig om dem?
Men det är bara du, Charlie.
Ja, det känns lite så, men i andra filmmakare får man inte den feelingen av, men han känns väldigt misantropisk på många sätt. Och sen skriver han in så här, jag är så extremt förälskad. Men man får bara känslan, nej, du vill bara se hennes bröst liksom.
Ja, men det är ju, hjärtat går ju mest sönder i den här apsekvensen. Som jag ändå skrattar väldigt mycket åt. Men det är så hemskt när man, för man förstår så här, och sen blev du fångad och de är döda liksom. Alltså där blir jag nästan mest berörd.
Jag blir ändå kanske mer berörd av den här än andra Charlie Kaufman-filmer. Och ändå finns det här problemet i den här filmen också. Att jag inte riktigt bryr mig om de här människorna.
Jag gör det. Men jag tror att det har ju självklart inte med manuset att göra. Men jag tror att om man tänker alla de här skådespelarna, för mig i alla fall, har de en ganska mycket likability. Även John Cusack har ju ganska mycket likability.
Man förstår ju hans alltså man kan ju förstå hans val liksom så. Förutom just den grejen att han är så snabb och skiter i sin fru.
Nej, också,
det finns moraliska tvivelaktigheter i alla karaktärer.
Men jag tänker skådespelare, så John Cusack har likability, Cameron Diaz har likability, John Malkovich har likability.
Oh, ja. John Malkovich bryr mig i filmen faktiskt.
Ja, men man måste casta en Charlie Kaufman-film, verkar det som, med jävligt likable skådespelare för att det inte ska tippa över till vilka, alltså allt är vidrigt.
Men så kan det vara.
Fast jag tycker att om Jim Carrey till exempel skulle kanske gjort den här puppeteeren, då tror jag kanske att jag hade gillat honom mer. Alltså jag gillar den självömkade mannen mer i Eternal Sunshine.
Ja. Ja, men det var, man har en bild av Jim Carrey.
Jag har samma problem med alla filmer. Jag tycker att den här filmen har, alltså själva storyn, jag kan verkligen, speciellt när jag såg den första gången och var så där tragisk, I'm a puppeteer människa. Ingen ville se något jag gjorde. Så jag kunde verkligen identifiera mig med den desperationen och förnedringen. Så där. Så det
och den fåfängan, för det är ju det.
Ja, ja, exakt. Alltså den totala narcissismen. Ah. Kan ingen titta på mina pretentiösa grejer som ser saknar värde.
Liksom. Eller hur, som när Mark Maron hör om Louis C.K.'s deal och bara, varför hette din show Alla hatar Mike Maron för? Man bara, nej, den hette Louis. Men alltså, han ser bara sig själv i allt, för han är så jävla deppig.
Men en sekvens som jag älskar i filmer, jag gillar alltid dem, det finns flera så här typ Seinfeld-avsnitt när någon har en dålig idé och så går idén väldigt bra. Ja. Och jag tycker alltid det är väldigt roligt. Och den här när han bara bestämmer, jag ska bli puppeteer, gå till sin agent och är väl så här osäker. Lite jag ska ställa om, ta inga skådespelare, jag ska bara jobba med dockteater. Och han bara, sure, sure. Jag ska hjälpa till
telefonsamtalen. Puppeteer, done.
Sure, I get back. Och sen
i början när man säger, don't ever make John Malkovich wait. I'm sorry about the cunt. Sekreterare, hon är anställd. I'm sorry about the cunt on the phone.
Och så hela den här sekvensen när de filmar dokumentär hur han har liksom på 8 månader fått värsta puppeteringkarriären och börjat sådär på något framför pensionärer. Och jag tycker det är bara så härligt att det går bra.
Ja, absolut.
Att det är världens sämsta idé som bara rinner på.
Ja, fantastiskt.
Men det känns som en modern grej att, för jag känner lite så med Succession som du nämnde tidigare, Martin, att det, jag tycker om det men kan bara se typ ett avsnitt åt gången lite. Och sen måste palette klänsa med någonting super sweet. Alltså typ som första dejten på SVT Play. Kolla på 2 sådana avsnitt mellan varje Succession-avsnitt för att alla är så jävla elaka och kalkylerande och det finns liksom inga hjältar. Det finns inga så här godhjärtade människor liksom. Och det är väl en sorts här, ja men man ska dra åt en realistisk gritty ton lite så. Men det jag tycker det är typ lite påfrestande i många filmer. Serier funkar lättare så.
Vad roligt att du får nytt hopp om människor vid första
dejten. Jag älskar första dejten. Det är mitt favorit i program. Har ni inte sett första dejten?
Jag
har gjort det. Ja, det...
När Adam var med sen.
Jag tittar väl igen då.
Jag sett nästan alla avsnitt.
Den här, jag kan säga att den här filmen kostar 13 miljoner och gör en spelning 23 miljoner. Det här var ju ingen box office hit, om man säger så. Den gick ju inte dåligt. Den har ju fått en väldigt kultstatus efter det.
Och den gick på bio i Sverige. Alltså det var ju
det var en sån film som märktes, men den tävlade med, som sagt, ett väldigt bra år. Den hamnade på nummer 96 det året. Oj. Och nummer 1 var ju kanske den bästa filmen som har gjort, Star Wars Episode 1, The Phantom Menace. Och alla de andra,
Sjätte sinnet,
Matrix,
Fight Club.
Big Daddy kom in på 7:e plats.
Vilken är det?
Det är Adam Sandler.
Adam Sandler.
Det är Adam Sandlers absoluta peak.
Ja, jag vet.
Big Daddy.
Och Wild Wild West på 14:e plats. Wild Wild West på 14:e plats. Wow. Ja, men ja, så att den hade ju liksom, den har ju kultstatusen och den har ju överlevt på att den är en bättre film liksom.
Jag kan tänka mig att den gick väldigt bra på DVD.
Säkerligen.
Jag vet inte varför, men det bara känns som en så här.
Alla har blivit rika på filmen i efterhand, tror jag. Det är säker på.
Jag tycker att den är väldigt, väldigt bra. Det är väl ingen konstighet att säga att vi är överens. Jag misstänker att vi är överens. Men vi tar det i frågan i slutet. Eller ska vi ta den nu?
Vi kan
ni?
Ta den.
Vi kan väl ta den. Vi börjar här då. Med Jonas som har sett den för första gången. Håller den?
Alltså jag tycker den känns så modern. Men det enda undantaget att den inte hade fått göras idag. Av ekonomiska skäl. Med de här skådisarna. Det hade ju varit helt okända skådisar i så fall. Men absolut att den håller. Den är ju väldigt rolig. Alltså fortfarande. På ett sätt som jag inte trodde att en film från 99 skulle vara idag. Ja, håller.
Då, den håller, ja.
Absolut.
Fanny Agazzi, håller den?
Ja, den håller.
Mm. Utan bara
alltså, av, alltså alla detaljer och manuset och allting. Ja, den har problem. Den är inte bara något man kan slå på. Jag har lättare för att bara slå på Adaptation och glädjas. Men den här, man blir jävligt glad av så bra manus och karaktär. Mm. Ja.
Ola Aurell, håller den?
Det är den absolut. Den är väldigt, väldigt smart, genomtänkt manus och väldigt rolig hela tiden. Och vissa saker skulle kanske inte göras då, men då är det ju för att den här är bättre. Liksom, att man vågar göra retard-scenen eller att man vågar låsa in frun i en bur trots att någon skulle tycka att men du skulle få låsa in kvinnor på film. Så
just det, det har jag inte ens tänkt på.
Nej, men det, är lite, det, är lite...
det tyckte jag var jätteobehagligt.
Ja, men det är obehagligt. Det är, liksom, det är kvinnomisshandel. Han brottar ner och låser in en. Och är, alltså, det är ganska äckligt. Men
det är ännu roligare när han börjar få samvete och så tror man att han ska göra tvärtom och sen så nästa klipp så har han bundit fast den igen.
Nej, men och det tycker jag inte är något som har blivit bättre, att man väljer bort och klipper de scenerna. Men det enda som gör att jag känner, älskar inte lika mycket nu, det är väl kanske det där att det är för misantropiskt. Alla karaktärer är psykopater liksom.
Mm.
Och det problem som jag har haft nästan ännu mer med andra Charlie Kaufman-filmer, som även säger Eternal Sunshine, att jag känner att här är asmart, jävla vilket geni som har skrivit ihop det här. Men jag bryr mig inte om er.
Nej.
Jag skiter i er kärlek, för jag tar inte det här på allvar. Och det är något med det som finns den här också, trots att jag verkligen kan identifiera mig med den här och puppeteer som alla spottar på och som får chansen och jag vet inte, jag följer med hela resan, men bortsett från det, briljant film.
Uh-huh.
Alla borde se den.
Uh-huh. Får jag bara fråga, känner du inte med Nicolas Cage i Adaptation?
Länge sedan jag såg den, men den lider lite av att den är så smart och att han bara vill knulla unga tjejer, om man säger så då.
Hans bror. Hans bror är ju... Alltså, han är inte villig.
Ja, men jag menar att Charlie Kaufman, okay. Att manuset är så jävla, det är så smart allting. Okay. Och sen känner jag kontrasten mot, alltså man tänker så här, en Bergman-film, en så här klassisk konstnärlig film. Det är ju liksom, det är smart människa som har gjort det, men de bryr sig också väldigt mycket om människorna och hur det är att vara människa. Charlie Kaufman känns som att han bara bryr sig om att få ett supersmart manus, så här, världens smartaste manus. Men människorna är bara så här karikatyrer av grottmänniskor som bara vill se bröst och har låga själviska motiv och någonstans gör det att jag inte blir
alltså
för
mörka.
Ja, men det uppstår en distans i mig. Det är jag bara sitter och beundrar det, men jag rycks inte riktigt med och jag känner att jag älskar att han gör de här filmerna. Jag skulle inte vilja att hela Hollywood gjorde såna här filmer.
Nej.
Så känner jag när jag ser Charlie Kaufman men
den håller.
Alltså alla hans filmer håller. Ja. Och den här har nästan lite mer hjärta än de andra på vissa sätt. Mm. Och är jättebra. Och också lite så här gullig, att så här dumma idéer som så här gör de här filmen, går in i sig i huvudet och så ser det ju helt knasigt ut.
Mm.
Och det är inte en viktig del i storyn, det är bara något med nyfikna på att se. Och så får vi se det. Och det är roligt och sen går vi vidare. Mm. Så att, jag älskar det på det sättet.
Erik Broström, håller den?
Ja. Det är klart. Det är klart att jag tycker det.
Ja.
Den är ju liksom... Bara det att ursprungsidén för Sherlock Kaufman var skriva ett manus om en man som blir kär i någon annan än sin fru.
Ja.
Det var hans första tanke.
Ja, men det visar lite vad Olas teori om att det här är någon typ av mind flow. Vad heter det?
Ja.
Flow of consciousness. Ja. Nej, vad heter det?
Stream of consciousness.
Bara. Ja. Vi kör. Var hamnar vi någonstans?
Ja. Och sen så tycker jag det är roligt att Donald Kaufman i Adaptation är den enda fiktiva personen som har varit nominerad och kanske även vunnit Oscar.
Okay. Mm.
För att han har skrivit det som att Charlie och Donald Kaufman har skrivit Adaptation. Och jag tror de vann, jag vet inte. Men det är en fiktiv person som i så fall har vunnit en Oscar. Det tycker jag också är ganska roligt.
Ja,
tillbaka till den här. Ja, den håller. Herregud, John Malkovich alltså.
Ja, jag kan bara hålla med. Jag har inte sett den på skitlänge. Jag minns inte om jag såg det. Jag måste ha sett den någon gång efter 99 när jag såg den första gången. Men... Jag var lite sådär orolig, ni vet. Såhär, jag tyckte om den så himla mycket.
Mm.
Så man vet inte om man ser den igen nu efter kanske minst 15 år.
Det är ingen pastafilm. Alltså, jag ska äta middag nu. Jag har lite snabbpasta här.
Nej,
jag ska titta på någonting.
Nej, man vill ju se den från början till slut.
Ja, exakt.
Men jag blev så glad över att den fortfarande håller på samma sätt som jag ville att den skulle göra. Mm. Och den håller på samma sätt. Så inte så som en fin flaska vin som blir bättre. Men heller ingen så här flaska mjölk som möglar. Utan den är exakt så bra som jag trodde att den var, eller så, som jag tror att jag tyckte att den var när jag såg den första gången. Så att jävlar var den liksom, var den höll. Vissa grejer är så är till och med liksom lite vassare nu när man ser, för att han tog upp hela den här transfrågan. Lottie vill ju vara man. Det var ju inte så jävla, det snackades inte jättemycket om kanske i slutet av 90-talet.
Nej.
Men nu är det en jätteaktuell grej utifrån det perspektivet, så här, vill det vara någon annan.
Undrar om det hade varit känsligare nu, att det hade blivit sådär måste vi göra precis rätt så ingen blir sårad om vi säger trans. För de tar det ganska lättsamt liksom.
Ja, men det är en grej som bara åker förbi.
Och jag tycker det är väldigt charmigt.
Absolut.
Just men de tar att det är progressivt men väldigt lättsamt.
De tar allting ganska lättsamt. Ja. Det är så här, man kan gå in i John Malkovich och Maxine är så här, okej, vi tjänar pengar på det då. Och Lottie är så här, jag vill också pröva. Ingenting överraskar på något sätt i den här absurda världen. Det är nästan som ett parallellt universum där fysikens lagar inte är så jävla viktiga liksom.
Nej, men visst.
Oh, ja.
Nej, men på så sätt så här, vissa grejer har åldrats till och med lite bättre. Men som film var precis lika bra som jag ville att den skulle vara idag, som när jag såg den första gången. Så ja, för helvete, fan vad den håller. Fan vad glad jag blir.
Ja.
Så det var det om den filmen. Kul att vi är överens.
Jag tror verkligen att vi står i ett vägskäl av två filmer, om jag läste vår chattgrupp rätt. Som jag förstod
för nästa film.
Eller som jag tolkade det, för jag vill helst se Crocodile Dundee.
Originalet.
Nej, trean. Håller den?
Är det lika bra som...
Är det lika bra som den minns som i minsten?
Den har åldrat asbra liksom. Han var så före sin tid liksom.
Transfråga.
Alternativt att vi skulle se någon animerad, till exempel Aladdin.
Ja, just det. Det där byggde lite på, helt enkelt bygget på, men det kan man ju säga såklart. Men det var ju Kim W. Andersson som ville vara med i podden.
Jaha,
för med att han har den här animeringsgrejen som han gärna pratar om. Så jag tänker att så om vi har någon podd där någon inte kan vara med nästa vecka, eller veckan efter den eller så, då kan vi ta den.
Ja, men då pausar vi honom, för jag har precis pratat animation med honom i en timme i vår podd. Så att jag älskar att prata animation med Kim W.
Andersson. Med Crocodile Dundee.
Jag är helt för.
Låt oss.
Yes.
Bra, då blir det nästa vecka blir Crocodile Dundee originalet.
Det är det bästa. Det finns ett underbart Family Guy-klipp där Crocodile Dundee bara, that's not a knife, att han har typ en kniv så this is a knife. Peter Griffin bara, this is also a knife. Han utbildar honom. Båda är knivar.
och det är också Family Guy när han har repliken och Crocodile Dundee, I want to see more of him and then never
Och Paul Hogan, eller?
Ja, typ sådär. Man vill se lite mer, men sen bara, nej, sen vill man aldrig se
him again. And then never see him again. Ja, det är så bra.
Bra, då säger vi tack för, vadå?
Vi vill ha John Malkovich godis. Men det kanske inte kommer i sändning.
Ja, det lägger jag på efteråt. Men ni kan ju få se det här. Hörrni, vi säger tack för den här veckan. Nästa vecka blir det Crocodile Dundee. Jag säger att jag har varit Martin Sonneby, du har varit Erik Broström, du har varit Ola Aurell, du har varit Fanny Agazzi och du har varit Jonas Strandberg.
Hej då!
Yeah, I did read the script. Did you read the script?
A championship gala of assiduous
a matchup of men resplendent in physical acuity.
It's utterly overwrought.
Brady, the immortal gladiator.
No emotions.
I mean, it's melodramatic.
Mortals, a fearless feline.
Plethora of potential.
And it's 15 pages long.
Somebody's got to put the thesaurus down.
John, just go talk to the director.
director. It's going to be fine.
That's an astonishingly original idea. Why didn't I think of that? Thank goodness I have an agent.
Excuse me, are you directing this commercial?
Oh, yes, I am. Mr. Malkovich, good to meet you. It's not a commercial, though. We call it a tease.
A tease.
Tease.
Yeah, we like to tease the viewers with a big production so they tune into the game.
But if they see this, aren't they already watching? I mean, so what are we teasing?
That's a good question.
Yeah. Isn't it, though?
I guess it's just the terminology we use. I don't know. It's sports television.
Sports television.
Yeah. Okay. Different than what you're used to.
Mm-hmm. Yeah, probably, yeah. Listen, I want to talk to you about the script, because there are things in here I don't think people say the furtive genius of Foxborough.
Yeah, football fans eat it up, though. They love it.
I'm not sure this is right for me. Couldn't you just get Jim Nance to narrate over some footage?
We did try to get Nance, yeah. But
wasn't really in his contract, so.
No. He's got a strict contract.
Yeah. And I mean, and the orchestra.
We got the budget for it. We thought, why not? It's not my money.
Is that really necessary?
Wait until you hear them play, okay? Hey, Helmut, could you play Mr. Malkovich a song, please?
Absolutely.
Why not?
Yeah, why not? Yeah.
Okay, from the top then. 2, 3, 4.
No, it's just, I think you've overcomplicated this story. I mean, this is one of the simplest, oldest stories there is. This is an ancient story from olden times. Okay.
It is the story of David versus Goliath.
Okay, well, maybe that was a little much, but it's not that much.
The story of the mighty giant against the tiny underdog. And yet, what does football teach us? You always have a chance. Look at what Bortles, Fournette, and the Jaguars did only last weekend. You say yes, but now it's against the Patriots. You are fighting a giant. They don't have one Goliath. They are two Goliaths. Brady, Belichick, relentlessly. The machine stomps on.
That's where I'm thinking you should cut in the NFL footage.
And Fournette goes airborne. Sensation. Brady delivers. It's caught. Jacksonville is pouring it on.
Look at that play.
This is the NFL's David.
Incredible.
Versus the NFL's Goliath.
Sheer domination continues.
For the right to play in the Super Bowl. It's that simple.
I mean, that's what I would have said. You know, otherwise it's too complicated.
Please tell me you were rolling on that.
You never said action, so.
The category of top 10 things that sound creepy when they're said by John Malkovich, fine actor John Malkovich, and here to present tonight's top 10 list, ladies and gentlemen, John Malkovich. John! And looks to me like John is wearing one of my shirts. All right, here we go. Top 10 things that sound creepy when said by John Malkovich. Number 10.
Does this look infected to you?
Number 9.
I put my jammies on all by myself, mommy.
Wow. Oh. Number 8.
You mean I get all these great funk classics on just one compact disc?
That's right. That's exactly what we mean. Top 10 things that sound creepy when said by John Malkovich. Number 7.
Senator Hillary Clinton.
Number 6.
I can provide references from my last hospital job.
Number 5.
Nougat!
Number four. I love you, Ted Danson.
I believe he's making up his own entries. Number three.
Your glasses will be ready in about an hour, Ted Danson.
Number two.
Johnny likes bunnies.
And the number one thing that sounds creepy when said by John Malkovich.
Who wants to be a millionaire?
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.